Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Ja, men hallå, hej du underbara Podmi-prenumerant och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av intervjupodden Nemo möter en vän, där jag, Nemo Idén, varje vecka möter en intressant svensk känd person för ett spännande samtal. Det här vet ni ju vid det här laget, för ni prenumererar ju på Nemo möter en vän via Podmi, och för det är jag otroligt tacksam. Det ska ni verkligen veta och känna i era bröst. I detta avsnitt nummer 454 av den här podden så är min gäst ingen mindre än Sean Banan. Och jag både tror och hoppas att ni kommer tycka att det här blev ett härligt snack. Ja, jag heter ju Nemo Idén på Instagram och min mail är nemohydén@gmail.com om ni vill mig något. Kanske önska en poddgäst eller bara stämma av läget med mig. Det är alltid mys när ni hör av er. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Tack Eggemannen för ett gott samarbete. Nej, jag ska inte babbla mer än så här. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 454 av denna långkörare. Vi kör Nemo möter en vän med Sean Banan. Och här kommer han nu strax. Men först en liten jingle. Vi Nemo möter en vän med the one and only Sean Banan.
Är det räck nu?
Nu är vi med, nu kör vi.
Hey!
Nu rullar vi!
När börjar vignetten?
Den var nyss.
Aha, okej. Okay. Hur går den? Kan du nynna den?
Alltså, jag har ju bytt några gånger, för jag brukar låta lyssnarna göra egna takes på den. Så här.
Okay.
Du kanske vill göra en take på den också?
En egen vignett?
Ja, du får göra en remix på min befintliga.
Hitta inte Nemo, utan vi gör en podd med Nemo. Hej!
Fan vad bra. Otroligt lik original, måste jag säga.
Jag säger det, jag är en musikalisk kompostör.
Så geni. Djupt underskattad. Hur är läget?
Det är fantastiskt, hur är du själv?
Bra, tack. Ja. Rykande aktuell. Med det ena och det andra, får man säga.
Vem?
Du?
Jag tänker
att du ska på sommarturné. Du ska gigga en del i sommar.
Jag är inte aktuell, men jag har gjort samma sak i 15 år nu. Åkt ut och gigga varje jävla sommar. Och jag är så tacksam att man slipper vara konstant aktuell och ändå lyckas få så här många spelningar och fylla så här många konserter. Mm. Man har blivit liksom en invandrarversion av Stefan och Christer, så... Det är jag väldigt tacksam för, jätteglad.
Ja, men jag tänkte när jag säger aktuell, så menar jag dels att du är ju ständigt aktuell. Så är det ju, du giggar ju jämt. Och sen också det här med Djungelboken grejen som har en ny premiär till hösten.
100%, ja. Där är jag aktuell. Och det har varit en resa. Vi är halvvägs. Vi är klara halvvägs, vi har gjort en säsong. Eller vad heter det? Våren är vi klara och så har vi hösten kvar. Och jag har hittat en av mina såna här: fan, sånt här vill jag göra i livet. Det här var verkligen en av dem. Musikal, det var fan kul.
Men hur var den omställningen då, att gå från artist och det du verkligen kan ut i ryggmärgen till att faktiskt stå på scen och lära repliker och allt sånt där? Hur funkade det?
Ja, det var inte så stor skillnad från det jag gjort tidigare. Jag menar, alltså, du vet, efter corona hade jag tröttnat på hela Sean Banan-grejen. Jag menar, gå runt och peta i näsan och prutta och liksom hålla på i 13-14 år och du vet, nej fan, jag är trött på det här clowneriet och leka apa. And when I try to get out, they pull me back in. Ett halvår senare står jag i apdräkt på musikalscenen i Göta Lejon. Och det har inte varit sån stor omställning. Utan det, jag menar, jag gör ju det jag alltid gjort, apa mig.
Mm. Men jag tänker att även om du tröttnar på Sean Banan-pilen, så är det ju faktiskt... Alltså,
det är ju många aspekter i det här. Det måste vara en ekonomisk aspekt. Det går inte bara att säga, ah, men nu vill inte jag göra det längre, för måste man hitta en ny grej.
Hell no, jag vill ha pengarna, självklart. Ja. Jag lever på det här, det har jag gjort i 15 år. Ja. Jag menar, hur ska jag åka runt och fortsätta göra massa barn och vuxna glada om jag inte kan leva på det här? Så självklart, men det måste ju vara kul.
Ja.
Och jag hade inte kul i många år som Sean Banan, bara för att jag slutade göra det jag själv ville göra. Men nu har jag liksom kommit in i mer så här, men fan, gör det på ditt sätt. Own your shit. Och då kan det vara roligt att vara Sean Banan igen.
Hur svårt är det då att göra sin grej och inte låta sig påverkas av andra människor runt omkring?
The more cocks in your soup, the more hit your soup is.
Är det så?
Ja, och desto fler som vill äta från din soppa, så blir det ju fler kockar. Och mer, så här ska du göra, så här ska du inte göra, så här får du skämta, så här får du inte skämta, så här får du klä dig, så här får du bete dig. Jag menar, Sean Banan från början sket i. Första låten, mina låtar var ju inte för barn. Fan heller. Jag var ju ingen barnartist. Jag sjöng ju ord, skämtsamma, väldigt grova ord i låten Skaka rumpa. Typ sluta se ut som en crackhole. Det är en skämtlåt för vuxna liksom. Så ja, jag sket i ganska mycket förut. Och det gick ju bra då. Du vet, när man har kul, då går det ju bra, då blir det lyckat. Men när du överarbetar något, då blir det inte lika roligt. Och det var det som hände med åren med Sean Banan. Jag tycker det blev lite för så här, ah, här får du göra, här får du inte göra och så vidare. Och då blev det inget roligt. Men jag tror att jag har kommit över det nu. Liksom. Jag kan fortfarande göra Sean Banan, fast jag gör det på mitt sätt.
Men det låter ju som att det lustfyllda i hela prylen dog lite i och med att klimatet förändrades mycket.
Klimatet förändrades när jag var med i Mello, för då ändrades målgruppen. Jag hade ju inga barn som fans när jag släppte Skaka rumpa. Det var storebror och stora syster som gillade Skaka rumpa. Och då var det coolt för småsyskonen att lyssna på det storebror och stora syster lyssna på, för det är förbjudet. Det får inte vi barn lyssna på. Och då blev det lite så här spexigt, lite som Cornelis och lite. Ja, sen så var jag med i Mello och då blev verkligen målgruppen barn, du vet så alla, det är en barnartist, men nej mannen, jag vill bara göra musik för alla. Och då blev det lite så att vi var tvungna att ändra på texterna och göra det lite mer rumsrenare. Jag fick jättemycket hjälp av Ola Lindholm, fantastisk låtskrivare och kreatör på alla sätt. Så han, när vi jobbade så jobbade vi inte med varandra, vi jobbade mot varandra. Jag hade det galna, spexiga, grova, och så kom han och tog ner mig lite på jorden och gjorde det lite mer mellanmjölk och lite mer barnvänligt.
Så ni har skrivit om gamla hits?
Nej. Vi har alla gamla hits, de skrivit tillsammans. Ja. Typ Copacabana och hela Copacabana-albumet. Men ja, nej, det ändrades lite. Och vet du vad, nu är jag inte så orolig längre över det hela. Jag tänker så här, är jag på musikalscenen där det är fyllt med massa småbarn, anpassa din show till dem. Gör den lite barnvänlig. Okej, Sean, nu ska du gigga på en nattklubb där alla dina fans är 18, 19, 20 och de är inte lika rumsrena. Ja, men där kan du gasa på lite, Sean, och fucka ur. Så man får bara anpassa sig. Man får äga showen liksom. Det man gör, det man sjunger.
Men du, det här, vi gled ifrån ämnet lite. Och det blir lätt så i podd. Och det är helt okej.
Vad pratade vi om?
Djungelboken.
Just det, jag har massa bokstavskombinationer. Jag har alla bokstavskombinationer.
Mannen, välkommen till diagnospodden, mannen.
Är det så?
Ja, gud, ja, fan, det är, jag är också, ja, ADHD diagnos för 2 år sedan, så det är ganska grov, så att det.
Ja, du kollar upp det.
Ja, jag gjorde det.
Jag vet inte om jag ska göra det.
Men jag
gjorde
det när jag fick barn, så var det så jävla tydligt. Det var det. Så jag känner mig tvungen för deras skull liksom, att få lite ordning på vissa bitar.
Okej, okay, för att få hjälp och veta hur du ska fixa det.
Ja, men exakt, det är mycket, men alltså, när man har bara sig själv, det är en sak. Men när du har ett barn också, då är det bara så här, då måste du ha koll på vissa bitar som jag hade svårt med sig.
Ja, jag kan förstå det, fan.
Men vi ska inte snacka om mig nu.
Nej, varför inte det?
Fast de gillar dig. Barnen har precis upptäckt dig.
Är det så?
Ja.
Jag beklagar.
Ja, jag med. Sitter jag här. Jag är tvungen att göra den här podden liksom.
Nej, men vad kul. Ja, men ta med dem på spelningarna, Djungelboken och festival, så jag lovar, får de komma upp på scenen.
Ja, du måste spela in ett klipp till dem sen.
100%.
För vi var i Turkiet nu för några veckor sedan, jag och flickorna. De är 3 och 6 år gamla. Och de har ett så här barndisco där. Där alla liksom ledare och fröknar och så dansar med barnen. Och då kör de koreografier och då hade de Bananaman.
Aha, körde de Bananaman.
Bananaman. Med så här superhjältedans. Så jävlar, vilket sånt jävla ös. Så nu går den varm hemma, kan jag säga.
Sorry.
Det är lugnt.
Nej, men Djungelboken, förlåt.
Ja, men det skulle fråga var om det bara den här var du nervöst? Att klä på sig den nya, alltså ta det till andra nya grejen. Eller känner du bara såhär, nej, men det här grejer jag också.
Efter corona hade jag ju behov av jobb. Hade ju inga gig. Och så försvann restriktionerna. Och så boom, öste giggen in. Och jag blev så glad, jag är så tacksam. Att det finns arrangörer och ställen och fans som fortfarande vill komma till mina konserter. Och se mig sjunga samma jävla låt varje år liksom. Jag är så tacksam. Men sen så tänkte jag, fan, jag, det här är roligt, men jag kan inte bara förlita mig på Sean Banan, och det, jag får tänka lite outside the box. Och då hörde Anna Norberg och Robert Rösa av sig och frågade, hörru, musikal, det är dags nu, vad händer? För vi hade snackat om det för länge sedan, och då hade jag tackat nej. Jag hade lite fördomar om musikalscenen och så vidare liksom, att ja, man hamnar där när man är klar som artist och så vidare. Ja, det var väldigt korkat tänkt. Inte alls så. Det här var ju fan inget slut. Det här var ju en ny början av min karriär. Så när jag tackade ja till det hela, så det började med att vi klickade först, jag, Anna och Robert, liksom störtsköna människor. Och därifrån sa vi, men fan, testa, se hur det blir. Och jag gjorde det, och det går inte att beskriva. Det var som bananen i skalet. Det var som kniven i smöret liksom. Allt satt perfekt. Jag gjorde rollen perfekt. Alla kollegorna gjorde sina roller perfekta. Det var en fantastisk ensemble. Alltså vi kunde klicka det allihopa. Jag fick lära mig massor. De här skitungarna i ensemblen liksom, de är så duktiga, de är så grymma. Jag fick lära mig massor av dem. Jag kan stå på scenen så glömma en jävla replik, så står Hugo eller Einar där och bara, psst, Sean, du ska se det här.
Var de redan fans innan eller?
Ja, alla mina kollegor var fans, och jag är fans till mina kollegor, ja. Ska du veta, de är så fantastiska, och jag är så tacksam att jag får jobba med de här. Det har gått så jävla smidigt hela våren. Gig efter gig efter gig, och vi har haft kul, och sen efteråt gå och träffa alla i publiken och få deras respons. Det har varit fantastiskt.
Fick du mer smak? Alltså, känner du att du skulle vilja ha mer skådespelargrejer nu?
Jag har världens blodtand nu i skådespeleri och musikal och teaterscenen. Ja, det är där jag hör hemma, tror jag. Jag menar, jag har dansat sedan jag var 10 år gammal. Sen började jag sjunga i 25 års åldern med Skaka rumpa. Och så har jag gjort teater och stand-up. Sätt ihop alla de här grejerna. Bam! Det är musikalscenen.
Det låter nästan på mig som att du skulle lägga ner hela Sean-bananprylen om det inte var din liksom primära inkomst. Ärligt nu.
Egentligen inte, för att Sean Banan är fortfarande ett alter ego. Det är en del av mig. Jag har vuxit från honom lite nu, känner jag. Jag kan ha likadan humor ibland, men ja, det är inte lika simpla skämt jag uppskattar längre. Men ja, jag kommer inte lämna ifrån Sean Banan, bara för att det är en del av mig. Det är en del av hur jag är också. Men också, det är någonting som alla mina fans älskar. Varför ska jag ta det ifrån dem? Fan heller. Jag menar, jag ser hur många som blir glada. Jag får meddelanden och mejl från en mamma liksom, tack för att du gav min son en komplimang om hans glasögon på signeringen efter din konsert. Idag är han inte längre mobbad i skolan och han har på sig glasögonen varje dag och han är stolt över dem. Det är sådana små grejer. Vad fan ska jag sluta upp med det för? Ingen annan gör det. Om jag kan göra det, varför inte liksom?
Så, nej, jag fattar.
Och inte bara barn, liksom vuxna också liksom, kommer och är skitglada. Man kan få vuxna att känna sig som skitungar igen på en konsert. För jag säger ju alltid till alla på mina konserter, barn gör ju inte det vi ber dem att göra, barn gör det vi oftast gör. Så om ni mammor, pappor, storebror, stora syster står med armarna i kors och spelar tuffa och skäms för att sjunga till en Sean Banan-låt och hoppa och skrika på min konsert, då kommer du smitta av dig på ungen. Men om du bjuder på dig själv och du skiter i vad grannen bredvid tycker om dig och du kan bara vara dig själv, din unge kommer se det och de kommer ta efter.
Ja, det var ju jag som dansade först till Banana Man. Så sprang barnen efter. Så här. Det är helt sant. Jag tror mig. Alltså.
Klockren. Ja, men exakt. Såklart. Det är så vi ska vara föräldrar.
Såklart, såklart. Man måste släppa loss. Men du, vi ska leka en liten lek nu.
Förlåt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Förlåt, jag glömde nämna musikalen, Djungelboken.
Nu kommer den, nu kommer den.
Vi kommer tillbaka i höst, så vi har ju hela hösten kvar runt hela Sverige.
Ja.
Och premiären är, fan är det,
men jag tror att det framgick att du sa att du gjorde första rundan i våran och nästa rundan i hösten.
Ja, den kommer i hösten. Och så då kommer det vara premiär den, va fan.
Tur att Sean sa det, för annars skulle han få skäll av PR Anna.
Det är därför hon har skickat hit med Anna. Anna är jättegod, en jättegod brud som hjälper oss med PR:en till Djungelboken, och det var hon som hjälpte mig att få komma hit och prata i den här fantastiska podden. Vi har våran första spelning, tror jag, är nypremiär 21 oktober på Philadelphia Convention Center. Och så har vi massa publikrep och sånt dagarna innan. Men gå in på drösenorberg.se eller vad det heter, så finns alla datum är där om ni vill se mig i apdräkt.
Ja, vi ska dit. Jag och barnen ska dit. Lätt.
Ni är så välkomna.
Ja. Du, nu kommer leken. Leken heter associationsleken och det går ut på att jag säger ett namn eller företeelse eller någonting från ditt liv, din karriär. Och du ska säga de orden och tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Okej.
Okay. Är du med?
Okej. Okay.
Du får liksom utveckla fritt i flera minuter om du vill eller bara snabbt. Helt upp till dig. Då kör vi. Första ordet i associationsleken är intervjuer.
Uttjatade.
Tack för idag. Hej då.
Du var ändå stöttskön, måste jag säga, när du öppnade dörren där ute och din energi. Jag diggade den. Du bara räckte upp handen och bara bam. Du var på väg att krama mig, men jag visste inte om det var en kram eller inte, så det blev bara en handskak. Du är skön, den här intervjun gillar jag. Men tack. Många andra, jag är trött, fan.
Är det så?
Ja, det är liksom jag vill inte längre visa vara en influencer, jag är trött på det. Folk ska inte ha något med mitt privatliv att göra. Det är min konst och det är Sean Banan jag vill visa. Varför ska de ha med mitt andra liv och göra privatliv och vem jag dejtar och hit och dit och bla bla bla, sånt där skit. Fuck that shit.
Men då kan vi ta det som nästa punkt. för nästa punkten i den här leken var nämligen Sean Banan versus Sina Samadi.
Jag håller på att vinkla. Fan, snabba svar i det här inte.
Det behövs inte. Kör. Behövs inte. Kör.
Ja, nej, men Sean Banan versus Sina Samadi, det Nu är det Sina Samadi som börjar bestämma lite mer i vardagen. Inte lika mycket Sean Banan.
Ja. Vem är här?
Nu är Sina här. Mm. Du kan kalla mig för Sean. Jag ser mig som Sean liksom. Sean Banan är inte här nu. Men. Sean är här. Jag är mig själv nu.
Men hur har det varit då det här med att, men du var inne på, ja men media vill åt ditt privatliv och sånt där. Men är det svårt att separera tycker du i intervjusammanhang och sådär? Eller har
inte
det
längre. Nej. Förut kunde jag ha svårt för det. För jag kunde inte separera Sean Banan från Sina Samadi. Liksom. Då var jag levde Sean Banan så i alla former, i alla videos, i alla sociala medier, i alla intervjuer. Jag var Sean Banan konstant. Då glömmer du en fan Sina Samadi är. Jag visste inte längre vad jag ville. Utan jag gjorde det som förväntades av mig som Sean Banan. Mm. Nu skiter jag fullständigt i vad du eller andra folk vill. Jag måste först tänka på vad Sean vill. Vad vill jag? Mm. Därefter kan jag välja hur mycket jag vill ge av Sean Banan eller inte.
Men är det ännu svårare tror du som en slags barnartist som du ändå är, att man har så många ögon på sig, tänker jag. Man blir extra hårt granskad.
Ja, självklart. Du är svartskalle, du är barnartist. Du har sexistiska skämt. Du har vissa gamla självklart blir du övergranskad. Så du måste liksom tippa lite mer på tårna, var försiktig, speciellt när tider har ändrats liksom. Jag kan inte göra likadana Sean Banan musikgrejer nu för att tider har ändrats. Jag har lärt mig lite också. Man kan inte, jag är lite mer jag är inte mer rak på i min humor längre. Kolla för mycket på Seinfeld. Men jag är mer Sean nu när jag pratar intervjuer och sånt. Träffar jag ett fan på gatan. Hej, kan jag få en bild? Hallå där, kött och blåbär. Självklart får du en bild. Kom hit kompis. Absolut. Men här har jag ingen behov av att sitta och vara Sean Banan. Här kan jag vara mig själv. Mm.
Men dina polare, kallar de dig Sina eller Sean?
Sean. De säger inte Sean Banan.
Nej. Du har alltid kallat Sean.
Nej, jag började kallas för Sean typ sen tonår. Började kalla mig själv för det lite.
Varför? Berätta nu.
Jag minns inte liksom. Det var flera anledningar. Allt från att många iranier vi skaffar ju oftast ett västerländskt namn, många av oss. Jag har mina bästa vänner uppe i Norrland, de är iranier, men de heter Tompa, Martin, Erik liksom.
Sorgligt ändå på ett sätt.
Nej, men det behöver inte vara sorgligt, för jag har inte tappat Sina, utan jag kallar mig själv bara för Sean.
Jag menar för att man känner att man behöver ha ett svenskt namn för att passa in eller kanske.
Jag kände inte att jag behövde. Nej, okay. Jag tyckte det var coolt och jag ville se ut som Sean Paul. Okay. Och jag önskade att jag var halvsvart när jag var yngre.
Ja.
Okay. Men självklart skaffa jag smekna. Sean, vad vill du ha för smeknamn i Sverige? Jag tar Sean som Sean Paul. Ah. Men du blev inte Sean Paul, du blev Sean Banan.
Ja, jag fattar. Jag tänkte på den här Sweddy, den här filmen med han som vill bli svensk.
Ja, nej, men det där stämmer ju också. Många invandrare behöver ändra sitt namn, liksom tyvärr. När du liksom ska ringa som telefonförsäljare, liksom. Mm. Hej, det här är Abdi. Vill du liksom då? Nej, men det är annorlunda när du säger hej, jag heter Göran.
Och då blir det ju sorgligt.
Det blir sorgligt, men it is what it is. Mm. Det är min verklighet och det är många andra invandrares verklighet. Mm. Det är små aspekter som man inte ser, liksom, som man tar för givet. Min pappa, han heter Jafar, som är Aladdin. Tror du han heter Jafar när vi åker till USA? Hello, my name is Jeffrey.
Det är schysst ju.
Man anpassar sig lite liksom och förändrar sitt namn. Men jag har ju kvar Sina, men det är knappt någon som kallar det för mig för Sina, förutom pappa och ibland syrran liksom. Mm. Alla säger Sean. Mm.
Elsparkcykelolyckan.
Ja.
Vad fan hände där egentligen?
Jag åkte på den här jävla gatan.
Ärligt nu, var du full?
Nej.
Du var nykter?
Är du dum eller?
Ja, jag måste fråga, vad fan tror du?
Jag har lämnat många gånger. Nej för fan. Det här var ju mitt på ljusa dagen och jag hade bråttom till ett möte. Och jag åker på min elskoter som jag alltid åker, min egna. Och det blåste och kepsen flög av. Och ren reaktionsmässigt skulle jag fånga kepsen med en arm. Problemet är du kan inte åka elskoter med en arm. Så den svängde och jag bara bam, pladass, typ så här, två på dagen. Ja, jag kände inte smärtan för den adrenalinet gick ur. Jag bröt foten och tre revben liksom. Det var hård smäll. Men jag hade först tänkte jag liksom, det var all press och media som hörde av sig. Frågade liksom hur ska du göra med sommarturnén? Då fick jag en idé. Jag bara, vet du vad? Jag ska göra hela min show hela sommaren i rullstol. Inga problem. Och folk ville se showen och mig i rullstol.
Det är ju bra PR-trick ju.
Till nästa sommar ska jag bryta andra foten.
Ja, ja, perfekt. Bra plan. Bra plan.
Nej, men liksom, det var så roligt. Liksom vissa arrangörer plockade upp mig i rullstol från tågstationen. Fick rulla mig hela vägen till scenen så... Fick jag göra såna här roliga grejer.
Fan alltså.
Kidsen liksom och mammorna sen när de ville ta bild fick de sitta på mitt knä i rullstolen liksom. Så det är jag. Det vi gjorde bäst av situationen.
Mm. Har du några bestående men eller?
Vad menas med det?
Nej, att har ont någonstans fortfarande på grund av det?
Nej.
Nej.
Det finns inte ett ben i min kropp som jag inte har brutit.
Ja, jag kan tänka mig det.
Mm. Näsan tre gånger. Inget av dem var slagsmål. Två av de gångerna knäde jag mig själv när jag breakdansade.
Fy fan alltså.
Jag har brytit nästan alla knogar. Mitt lårben har jag brytit rakt itu. Åkte pulka ner för en isbacke in i en stolpe. Det var somalien Abdi Fata som knuffade mig. Jag glömmer inte dig Abdi, Frölunda.
Må han straffas.
Foten och armbågen och fucking you name it. Mm. Bananen har jag inte brytit.
Säger du ja. Låt oss fråga kvinnorna där ute. Blir hon tyst. Skönt, man kan få det tyst, det går liksom. Vad säger rätt saker eller hur?
Jag har inte ens börjat säga något för du tycker jag är tyst.
Nej, det är roligt. Ja. Nästa då. Att åldras som barnartist. För jag tänker att...
Du är väldigt inne på att kalla mig för barnartistkompis.
Du, men jag visste inte att du inte såg dig själv som det.
Nej, men jag gör ju inte det. För att mina fans är faktiskt... Jag har senaste åren, fram till corona, majoriteten har varit människor som är under 15. Mm. Ja, mina fans. Och sen på andra plats, mammorna, självklart. Jag har faktiskt skrivit en låt som heter Sean och mamma gör faderullan.
Inte förvånad igen.
Men det är en rolig grej. Jag hade en flört med mammorna på scenen. Och av någon konstig anledning, mammorna verkar älska Sean Banan. Mm. Och jag älskar mammorna. Liksom. Det är lite så här, min son gillar honom. Lite... Men, och sen på tredje plats liksom kommer lite äldre ungdomar och papporna liksom och så vidare. Senaste åren, sen corona, då har jag inte varit så aktuell och gjort grejer. Och då har mina fans vuxit upp. Nu är nästan majoriteten av mina fans mellan 18 och 23. För när jag släppte Skaka rumpa, då var de 8, 9, 10. Idag är de 18, 19, 20, 21. Mm. Så jag får svin mycket nattklubbspelningar nu. För mina fans har vuxit upp. De spelningar jag har som är på dagtid, då är det ju barnfamiljer och så vidare och vuxna. Men det är en jävligt blandad målgrupp. Mm. Vilket jag är sjukt tacksam för. Jag menar, jag är klar med dem, den målgruppen. Nu har de vuxit upp. Nu kommer det nya kids till mina konserter med storebrors Sean Banan t-shirt som de fått låna. Så det blir nya generationer som kommer hela tiden.
Jag lovar, jag ska inte kalla dig
du
det.
Får kalla mig för barnartist, men nu har jag fått det sagt i alla fall.
Nej, men
det, och jag är familjeunderhållning, det skulle jag vilja säga.
Och det är absolut, alltså, det är inget negativt, det är något fint, tänker jag.
Och vara barnartist?
Ja.
Jag hatar det. Den pressen du får, de förväntningarna du får på dig. Du vet, det är så här...
Ögonen på dig.
Inte bara ögon, utan... Det är mer press när det gäller barn liksom, för att du måste, då handlar det inte om att bara göra fansen glada. Nej. Som du gör vuxna fans. Du har en plikt och få dem att må bra, tro på sig själva, hjälpa dem, lyfta dem. Det blir så mycket mer ansvar, mannen. Och jag är lite trött på det ansvaret nu efter så här många år.
Jag fattar, men du måste förstå att jag kommer från en barnsemester där de spelade musik på barndisco. Så fan, vad tror jag tänker liksom?
Så jag fattar det,
Bra. Ja, men min fråga om det var så här: har du några ambitioner om att släppa seriösare musik, att rebranda dig och kanske visa upp en ny sida? Hur tänker du kring det?
Jag kommer rebranda mig, men jag kommer inte släppa ny musik, rebranda musiken. Jag tror jag kommer kanske Sean Banan skådisen, nu gör han drama etc, bla bla bla, han gör de här grejerna. Det är ju som Jockey Boy, fan, han gjorde ju helt andra grejer då och så nu gör han helt andra grejer. Han rebrandar sig. Jag tror man måste göra det. Jag menar, kolla på Madonna. Hennes, visst, hon rebrandade sin musik och det funkade till en viss mån, liksom att gå från alla de här Like a Virgin soundet till music makes it lite funkigare. Hon var tionde år rebrandade sig. Jag vet inte om jag kan rebranda Sean Banan musikmässigt. För Sean Banan handlar om att tro på sig själv, älska sig själv och älska alla andra och respektera alla andra, men ändå vara lite busig och frispråkig. Det funkar inte i dagens samhälle, tyvärr. Så jag tror nog att jag får leva på gamla meriter ett tag musikmässigt. Om jag ska göra ny musik måste jag göra någon helt annan stil.
Kanske under Sina. Den seriösa plattan.
Vill du veta en hemlis?
Ja, kör.
Vi hade faktiskt planer på att släppa lite seriösare men rolig med seriös R&B-musik och så döpa om mig till Sean B.
Det är ju fett.
Det här var för typ 4 år sedan och Sony Music. Ja, jag är därför jag inte kvar hos dem idag.
Han är banda någonting eller?
Nej, men vet du vad? Vi har faktiskt spelat in Sean den första banan. När den blev stor i Sverige, då spelade vi in om den på norska. Mm. Och vi släppte den Norway edition. Jag har kvar albumet hemma liksom. Mm. Brunost, jävla bra. Peter Notug, inte så bra. Annars är det jävla bra.
Jävla språk alltså.
Så vi försökte slå igenom där också, för att mitt klipp på YouTube hade blivit stort där borta också. Mm. Där jag svarar på 10 snabbfrågor.
Just det.
Men det verkar inte bli någon.
men du själv personligen känner liksom ingen behov av att visa upp, alltså så här, ja, men släppa en seriös platta någon gång?
Jag har inget behov av det. Nej, alltså jag vet att musikmässigt är jag en showman. Jag står på scenen, jag hoppar, jag gör volter, jag dansar. Det är buff, det är sånt där. Jag kan inte sitta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sjunga en akustisk gitarrlåt. Skojar du med mig eller? Nej, det är inte jag till för. Jag är till för att dansa och volter och spexa på det sättet. Mm. Så om jag skulle göra musik skulle det vara mer dunka-dunk, lite spex och show.
Mm. Hur föddes Shamanon?
Det är nog många mödrar.
Är det så?
Många mammor.
Men idén om det?
Första mamman var floorfiller. Jag var ju med i ett dansdokusåpa. Och jag var ju lite mig själv. 20-årig kille, lite ung och lite busig och galen. Sean. Och då började fansen kalla mig för Sean Banan där.
Varför?
De hade, jag vet inte, det rimmade eller någonting. Det är en myt, jag vet inte. Det är, alla ser olika grejer. En del säger att det var på grund av att bananen, man såg bananen på fluorfiller, att jag sprang runt där och kameramännen höll på jävlas. Eller för att det bara rimmar. Jag vet inte, det är... Jag vet inte själv.
Fan vad intressant. Ja. Men alltså fluorfiller, hur lång tid var det därifrån tills du liksom hade ett genombrott? Hur många år snackar vi?
4 månader var jag i fluorfiller. Efter fluorfiller blev det helt dött i 4, kanske 5 år. Sen tog klippet på YouTube fart från ingenstans. Puff! 5 miljoner views. Och då fick jag möjligheten att vara med i Cirkus Möller, med Måns Möller och så där fick jag chansen. Där slog jag.
Har du Måns Möller att tacka för mycket, känner du?
Definitivt. Definitivt. Han tog in mig i branschen, han presenterade mig här och där och han är fantastisk, han är underbar. Han gav mig chansen att få vara med i Cirkus Möller och slå igenom. Sen var det också Mårten som hjälpte till att få igång musikkarriären. Han hjälpte mig i början av musikkarriären, Mårten Andersson. Han hade Raw Comedy och så satt de på Sony Music som underliggande bolag. Så de bara, men fan, här är en komiker, en skojare. Ska vi inte testa göra musik med honom? Och så sa Sony Music, ja, vi provar. Bam! Skrev jag... Skaka rumpa på fyllan i bussen på väg till studion.
Och det small direkt.
Bam! Ah. Alla verk jag har skapat i mitt liv som jag har skapat när det är bara roligt och det är bara så här oansträngande. När det är bara kul och det bara flyter på. Det är de verken som har lyckats bäst. De verken jag har jobbat mest på och suttit så här och överanalyserat, det är de det har gått sämst för.
Men är det inte svårt, tänker jag, att skriva nya låtar när man har några hits? Att så här, hur tänker man? Tänker man så här, men det måste låta som den här för den var framgångsrik? Eller tänker man mer så här?
Jag gjorde det förut. Ja. Varje gång vi sökte till Mello så började överanalysera vi. Den här och det måste ha det här och det här. Och, men egentligen liksom det...
Då blir det ju inte genuint och äkta.
Nej. Du måste ha en grundgrej från början, ett sound eller en idé som du tror på, och så spinner du kring det liksom och bara går vidare. Istället för att ha en sån här strukturmall, den ska ha en sån här, den ska ha en sån här, den ska ha en sån här. Det ska vara kul, viktigast. Annars blir det inget bra. Alla våra sketcher vi gjorde i Cirkus Möller, vi hade så kul. Alla albumen jag spelade in med Ola Lindholm i studion på 3 dagar, hämtade 3 vinflaskor, jalla, nu skriver vi. Vi hade så kul. Så när det är roligt, det är nog då alla verk blir som bäst, oavsett om det är en podd eller om det är musik.
Har du kontakt med de här 3 nyss nämnda idag? Ola, Måns och Mårten?
Ja, jag har faktiskt kontakt med alla 3, men inte så här jättenära. Mårten var jag på, träffade jag inte så länge sedan, ett litet möte med. Han har ju sin Raw Comedy, jag skulle gå och besöka den. Han aldrig, så jag ska gå och besöka den i höst och se hans show. Måns har inte pratat med så mycket, men jag ser att han är ute och springer och tränar konstant. Vi hörs ibland, hej hej, saknar honom. Ola var och såg min show Djungelboken i Helsingborg. Han älskar den. Vi pratade lite mer nyligen och ja. Hej hej, that's it.
Vi går vidare då till nästa. Är du med?
Ja.
Nästa lyder: något som du, det känns som att du är lite ambivalent till det här, för att du...
Vad innebär ambivalent?
Kluven.
Okej.
Mello.
Ja.
För att du tidigare nämnde du att du kände att det gjorde dig till en barnartist, och det vill du inte kallas som, att Mello bidrog till det. Men samtidigt så har ju säkert Mello också gett dig en stor del av framgången, tänker jag.
Det är inget problem det där med att se. Så här, i slutändan handlar det om hur jag väljer att bjuda på mig själv. Om jag liksom... Det har varit jobbigt det här med barnartisteriet, till exempel när ett kanal vill få in Sean Banan och ringer och bara, kan du komma hit? Men gör inte det här och säg inte det här och bete dig inte så här. Alltså, what the fuck? Man går inte till McDonald's och köper en cheeseburgare utan cheese. Du köper en hamburgare. Så att att jag ska behöva anpassa, ändra min konstnärlighet hela tiden, den har blivit begränsad på grund av barnartisteriet. Mm. Men nu har jag lärt mig liksom att Sean, vet du vad? Du väljer själv vad du vill bjuda på när du vill bjuda på det. Mm. Om du vill bjuda på en barnartist nu, bjud på det. Om du inte vill bjuda på en barnartist, säg fuck off, det här går inte, det här kan jag inte göra. Jag gör det på det här sättet, mitt sätt. Så man ska äga skiten, då kan man må bra i det hela. Men om du bara gör grejer som förväntas av dig eller liksom går andras väg, då blir det inte din grej och det blir inte kul. Jag har en plats i livet nu där jag känner, fuck, sätt mig var du vill, det är lugnt, jag mår bra i det hela. Så om jag hamnar i Mello och råkar bli en barnfavorit igen, inga problem, inga problem. Jag vet själv vad jag är, liksom kalla mig vad ni vill, jag är ju för hela familjen. Mm.
Men vad väcker just Mello för tankar och känslor och det? Är det liksom, är det bara glädje?
Ah, nej. Mello är det roligaste som finns, som jag, bland det roligaste som finns jag har gjort i mitt liv. Men också det är inte ro, ja.
Det är lite kluvet är det ju.
Ja, jag är kluven där. Mm. Det är fantastiskt roligt. Det är bara det liksom ibland. Pressen som artist, förväntningarna på dig, Copacabana, den mest påkostade bla 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 showen i Sverige och bla 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 bla, hit och dit, och ingen har någonsin gjort en sån föreställning, vad fan ska jag komma med den här gången? Mm. De förväntningarna folk har på en, vad ska man leverera, vad ska jag sjunga om, vad kan jag få sjunga om? Mm. Kommer jag bli älskad av alla eller kommer jag bli hatad av hälften, liksom det är såna där bortskämda artist dilemmor.
Mm. Ångest.
Det får man ju av det. Om man blir kluven och inte vill, alltså typ, ska jag, vad ska jag leverera? Självklart får man ångest som artist. Det får ju alla artister. Du hade aldrig kunnat utvecklas som artist om du inte har lite ångest. Liksom, fan, det är ju då man vill göra lite bättre ifrån sig. Mm. Sen finns det en nivå av ångest man kan ha. Liksom. Du kan ha hemsk ångest som artist över ditt artisteri. Och då kanske du inte utvecklas. Då kanske du blir bara rädd och backar helt och hållet. Mm. Händer ibland. Mm.
Din mor?
Mamma, jag kommer inte ihåg henne så mycket faktiskt. Jag har tyvärr förträngt henne. Det var mitt sätt att försvarsmekanism och glömma allt det hemska att jag förlorat en mamma. Så ja, jag har snackat om det ganska mycket i många intervjuer hit och dit liksom. Mm. Men allting går ju tillbaks till henne. Hur jag är, uppmärksamheten jag söker idag, clownen jag är, allting går ju tillbaks till henne. Och ja, hade inte det hänt så kanske är jag inte där jag är idag.
Hon gick bort när du var 10, va?
Ja, och bröstcancer.
Ja. Mm. Din far?
Han bor i Göteborg, fantastiskt god jävla gubbe, jävligt irriterande för att han är från en helt annan generation, en annan värld, en annan kultur. Men det är ju min pappa och jag älskar honom och man måste liksom bita ihop ibland. Ni alla vet vad jag pratar om där ute, våra föräldrar som är mycket, mycket, mycket äldre. De har ju ett annat gammalt tankesätt liksom, de förstår inte våra tankesätt. Ibland vill man inte ha en sån här, det var inte mitt fel, det blev som det blev. Ibland vill man bara ha en, förlåt. Mm. Men det kan inte du, om du är född 1940 eller 45 och andra världskriget och hårdhudad då. Förstår du vad jag menar? Mm. Så man får acceptera sina föräldrar om de har hjärtat på rätt plats. Men de har sina brister.
Låter som att din mamma har format dig mer än vad din pappa har gjort.
Fan, nej. Jag är en kopia av min farsa. Jag är en kopia av min farsa. Alltid den som skrattar först åt sina egna skämt. Jag är den som liksom, ja, jag har ärvt mycket av hans bra och dåliga sidor. Och det är det jag jobbar på nu, för bort de dåliga 1945-sidorna.
Barndom?
Ja, den var hyfsat fin förutom att jag retades. Men jag tog mig ur det. Och nu vill jag hjälpa andra kids att inte bli retade.
Vad retades du för?
Jag hade stort triangulärt huvud, jag hade stora tjocka glasögon, öron som stack ut, jag hade en tandställning längst bak i munnen liksom. Jag var den som först av alla retades för att jag fick hår på rumpan. De kallade mig för Shartiz. Det arabiska betyder rövfrisyr. Eller rövhår. Men jag menar liksom, ja... det var inte roligt, men grejen är, jag tror nog att det är många barn som har mycket tuffare än vad jag har haft det.
Ja, men ändå, alltså jag tänker så här, de här, dels din mammas bortgång och dels det här att du varit ganska utsatt i skolan och så. Mm. Hur tror du att de prylarna har format dig, alltså, i vuxenlivet?
Allt. Jag menar, när mamma dog var syskonen knappt hemma och pappa jobbade konstant liksom. Och jag behövde ju få uppmärksamhet från någon annat håll. Liksom. Familj med fem, full lägenhet och så bara pop, blir det tomt. Och så märkte jag att jag hade talang för dans. Det var en kille i klassen som hette Samir. Ganska överviktig. Den tiden sa vi att han var tjock. Underbar, jag älskar honom. Fantastiskt god kille. Och han var grym på robotdansen. För han var ju så tjock att när han stoppade en rörelse så dallrade det överallt. Och effekten av hans pop blev mycket starkare jämfört med vi smala. Och han var grym på det. Så en dag ville han utmana mig bara på så här, men Sean, testar du då? Och så testade jag och jag var grym på det. Och alla bara, wow. Jag bara, yeah, jag slog Samir. Och då började den här, wow, jag är duktig på något. Wow, jag får uppmärksamhet här. Så gick jag på ett disco, fritidsgården sån här på Frölunda där jag växte upp, breakdance disco. Och så stod, gjorde jag min robot och folk bara, wow, vad grym han är. Och då fick jag den här, fan, nu har jag hittat mitt syfte. Nu har jag hittat ett annat sätt att få kärlek från något annat håll. Nu har jag hittat ett annat sätt att få uppmärksamhet. Nu har jag hittat ett annat sätt att vara cool, inte bli retad längre. Förstår du vad jag menar? Allt som hände formade till den jag är idag. Mm. Visst, jag har alltid varit en clown och syns och hörs, men det där formade mig liksom mest till den jag är.
Den här dansupplevelsen, var det liksom glasklart sen vad du skulle göra? Eller fanns det alltid så andra tankar, om jag kanske ska bli en sån eller den? Eller var det liksom, jag ska dansa, jag ska synas bland folk? Eller?
Alltså showa, ja. Showa. För jag gjorde ju teater när jag var yngre än det och var liten. Men nu var jag brutalt grym på något. Där jag kände bara, wow, nu får jag extra mycket klapp på axeln. Mm. Det här vill jag fortsätta med, det här vill jag göra. Det var mer som en gemenskap också med grabbarna som vi tränade där borta i Frölunda. Och alla tävlingar vi sågs. Det var så här, tävlingar, Frölunda, TND B-boys mot... Ultimate B-boys i Göteborg. De var från Angered, grabbarna Rabi, Jakob, Morris. Underbara killar. Jag träffar dem än idag. Varje gång jag åker till Göteborg och giggar så kommer de till mina spelningar och dansar. Vi hade Hammerhill B-boys från Hammarkullenhållet. Vi hade Hisingen-grabbarna. Jag kommer inte ihåg vad de hette, fan. Med Django, jättefet, grym breakdansare. Och det blev lite så här krig mellan de här stadsorterna, liksom danstävlingar. Men vi hade ändå en samhörighet. Jag tror det var det jag har varit ute efter hela mitt liv. Att känna att jag tillhör någonstans. Mm. Det var ju det så. Jag lärde mig flytande etiopiska i senare ålder.
Mm. Var det du...
Amarinja.
Ja, var det därför du ville åka till Afrika och göra en film?
Nej, det här var innan. Jag växte upp med min bästa vän Zerion i Göteborg. Han var etiop. Och han älskade iranierbrudar. Och jag älskade Habesh-brudar, alltså eritreanska typ.
Så ni bara, hur kan vi nyttja varandra här?
Ja, ja. Så Zerion lärde mig flytta när Marinja, vi bara snackade varje dag. Ja. Tänaste linjen med Nacho, vi lärde mig grammatiken. Denane, denanesh, denanacho och så vidare. Mm. Och så lärde jag honom farsi liksom. Och så bara nötade vi. Och
så wingmanade ni varandra.
Så lärde jag mig, så var jag också i Etiopien och hälsade på liksom. Jag hade men ja, jag lärde mig det språket. För att liksom, jag kände mig inte som en av, kände inte att jag hörde hemma hos iranierna i Göteborg. För att de var väldigt speciella, det var väldigt mycket svarta polotröjor med guldkedjor ovanför, buffalo skor. Jag var inte den där stilen. Nej. Jag hade en sån här gul flytvästjacka liksom. Och så hade jag spikes, jag såg ut som, och så... Tror du eller ej, rasism förekom. Det ser inte mina svenska vänner. De bara, va?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Rasism finns ju inte i Sverige. Jag bara håll käften. Du ser inte det för att du själv inte är utsatt. Vi alla... Jag kände inte mig accepterad hos många svenskar heller liksom. Jag menar, bara hemma i skolan i Önnered där jag gick. Fantastisk skola. Jag älskar den skolan. Men jag undrar idag i vuxen ålder, varför la de alla svartskallar i en och samma klass? Medans 7C, 7A, 7B, 7C, det var bara svenskar fyllde klassen. Och sen 7D la de in alla invandrarna. Varför gjorde de så? Det är sådana här grejer liksom. Så jag kände mig inte hemma, varken hos iranier eller svenskar. Bam! Jag dejtade etiopiska eritreanska tjejer. Jag kunde språket flytande. Tro fan att etiopierna och habesherna, eritreanerna bara, hörru, kom, du är en av oss. Du kan ju fan våran dans, våran språk. Så det är samhörigheten jag tror jag var ute efter. Det är både med dansen och kulturellt också.
Men du, jag skojar lite om att det var därför du gjorde en film i Afrika. Och jag vet inte om alla vet det. Du gjorde ju en smått ikonisk film för
2012.
Ja, 11 år sedan, ja. Men kanske också den mest sågade filmen i svensk historia. Sean Banan i Sean Africa.
Och än idag kan ingen uttala namnet.
Nej, lär mig.
Sean Banan inuti Sean Africa.
Sean Africa. Nej, jag hade ingen chans där alltså.
Ja, jag vet. Alltså grejen är, det var en period där min karriär var, det rullade som fan. Så det var då vi bara, men fan, vi gör någonting, vi gör godis, vi gör en biofilm, vi gör det, vi släpper kläder. Så vi gjorde en liten biofilm, den var fantastisk, underbar, fantastisk regissör, Jesper.
Vilket jävla gäng ni var. Rövgäng, får man säga så.
Ja, det var...
Kicki Danielsson, va?
Du vet, jag satt där på söndagmorgnarna liksom i Humlegården med Jesper, regissören. Bara, vad ska vi skriva om då? Ja. Jag vet inte. Du vet, så jag sitter med pizza helt så här. Fan, Kicki ska vi ha med, va? Kicki Danielsson. Ja. Doktor Alban också. Ja, Doktor Alban. Men vi måste ha en svensk typ. Kjell Bergqvist eller typ Johannes Brost. Nej, men Kjell kunde inte. Men ta Johannes då, fantastiskt, bam.
Hur var inspelningen? För att det var ju mycket rykten om att den var otroligt, alltså stökig, att det var mycket partaj.
Alltså det blev ju någon fest i veckan bara. Ja. Du kan ju inte ha hela gänget där nere, bo på ett hotell i 5 veckor och liksom en gång i veckan måste du ta med ut alla och dansa och sjunga lite.
Ja, det var ju också ett sånt gäng lite grann, får man ju säga.
Nja, jo, Johannes gillar fest och
gillade fest.
Jag gillade fest.
May he rest in peace.
May fucking Johannes Brost rest in peace. En av dem, jag tror nog han är top fucking actors i Sverige. Alltså, han var
grym.
Jag har aldrig skådespelat på det sättet. Och när jag stod där framför honom, alltså bro, han var så grym på att leda mig. Så det blev så enkelt att spela mot honom, för han var sånt jävla proffs.
Ja, han är fantastisk.
Det var rolig inspelning, det var fantastisk inspelning. Det var, jag hade kul, jag fick lära känna Johannes, jag fick lära känna Alban. Alban, han är precis som i filmen, så är han på riktigt. Jag var faktiskt och träffade honom här om dagen. Han hade någon liten gathering på MS Molly-båten där på, som han har med Mattias. Träffade honom och ja, han hade inte ändrat sig ett dugg. Han var exakt
han
som i filmen.
Han kommer alltid vara densamme. Och han är likadan framför kameran, bakom kameran.
Exakt. Kicki har jag inte haft så mycket kontakt med. Jag tappade lite kontakten med efter filmen. Jag har tagit upp det nu igen, kontakten med henne.
Hon är fin.
Alltså hade jag fått välja mamma i den här världen, ja. Hon är så fantastisk. Hon var så mammig där borta. Hon var så snäll, hon var så god. Hon var så omtänksam. Och ja, jag gillar henne. Hon bjöd på sig själv som satan. Och sån här god morsa som bjuder på sig själv. För när vi satt och skrev det, bara, vad fan ska vi ge henne för kläder? Ja, men ge henne liksom så här, Lady Gaga, Kiki, är du med på det? Är du okej? Okay? Ja, för fan. Kiki, är du med på att ligga och bli masserad av två färgade killar, stora, biffiga, medan du äter falukorv? Ja, för fan. Kiki. Kan man vara så mer liksom bjuda på sig själv, ja, än henne? Det där är liksom, wow.
Hon är fin. Nästa ord då är alkohol.
Ja. Ja, ibland. Det är inte så roligt längre. Jag tycker det är kul.
Har du tröttnat på festa?
Nej. Men med rätt människor. Jag har tröttnat på festa med när det inte behövs. Förstår du? Åh, här är vi. Åh, vilka är ni då? Ja, vi är bekanta. Ja, men dra några shots med oss eller med öl. Fan, ska jag göra det? Jag går hellre och festar med mina närmaste bästa vänner liksom, så när det betyder något, liksom, när det är kul. Mm. Pallet var bakis i 3-4 dagar och nu känner jag det. Liksom, jag tränar ju liksom 6-7 dagar i veckan och då går det ju inte liksom att supa och ligga sängliggandes i 3-4 dagar. Du missar alldeles för mycket.
Men hur är det på turné? Är det alltid fest efter giggen? Eller har du lagt...
Nej, skojar du med mig?
Nej, jag vet inte.
För det första, mina gig är ju på dagen. Mm. Jag menar, vi åker ju hem efter giggen.
Just det.
Vi sover inte över. Vissa spelningar när det är nattklubbar, visst, då sover vi över. Men efter gigget på nattklubbar, då står jag bara 10 minuter, en kvart, med liksom en öl i handen och säger hej till alla fans. Ta bilder med alla, sen drar jag upp och lägger mig och sen åker jag hem imorgon. Mm. Jag har gjort det här i 15 fucking år nu. Tro fan att jag inte faller stå kvar och festa efter ett gig. Fan, ska jag göra det för?
Jag vet inte.
Nej, det gjorde jag i början. Det var skitkul, det var roligt, det var nytt. Åh, oh, fest efter fest. Åh, oh, nu har vi giggat. Åh, oh, ska vi stanna kvar på festival? Fuck that shit nu. Det... Nej, 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 nej.
Sista ordet i den här leken är relationer. Du sa ju det förut också, du var ganska less på att, liksom, att du, det var så mycket omskrivningar om ditt kärleksliv i media. Och man blir ganska, jag kan tänka mig att
det är inte omskrivning, det har varit det liksom. Ja. Men det var det den perioden jag var lite vilse i livet också. Ja. Och liksom nu när man mår bättre och liksom fötterna på jorden och alla bananer i kartongen, då fattar jag liksom, vad fan, varför ska jag yttra mig om det, kärlekslivet och privatlivet i press och media liksom. De har ingenting med det att göra. Nej, men jag är singel och jag kommer förbli singel ett bra tag till. Jag lever mitt liv just nu, mår fantastiskt. Just nu fokuserar jag på min kropp, alltså då menar jag träna och hälsa, och jag fokuserar på mina fans, på mina gig. För jag fattar att det är de som ser till att jag får komma tillbaks året efter och gigga igen. Och får jag leva på det här. Så, ja. Fansen, jag gillar dem. Ni är goa.
Då ska vi köra lite snabbfrågor. Nu måste du svara snabbt.
Okej.
Okay. Ja. Paradrätt. Det betyder alltså, vad lagar du? Vad är du bra på att laga liksom? Din specialitet?
Tikka masala, min variant.
Vad missbrukar du?
Nu träning.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att jag kan missbruka träningen.
Har du ingen dålig sida annars?
Jo då, självklart. Jag är jättedålig på att komma igång. Och när jag väl är igång, det är mina bokstavskombinationer. Om jag kan inte liksom städa eller organisera något, jag gör inte det. Men när jag väl börjar, då kan jag inte sluta.
Mm. Ångesttrigger.
Det är hemskt att säga, men dåliga kommentarer. Jag menar, jag har levt i en bubbla som Sean Banan och bara sett det positiva. Jag har inte ens tittat åt det negativa. Men nu när man är mer objektiv och ser liksom vilka är det som pratar gott om en, vilka är det som pratar illa om en. Man har blivit känsligare med åren. Det är ingen sida jag är glad över. För förra Sean Banan sket i, han brydde sig inte.
Men hur reagerar du då när du får någon slags negativ kommentar? Är det block då direkt, eller försöker du kommunicera, eller hur funkar du?
Förut så ville jag använda det till min fördel, så jag svarade med kärlek och på ett roligt sätt så att alla andra i kommentarfältet bara, fan vad cool Sean är, grymt svar. Idag så bara blockar jag. Jag orkar inte, jag bara bort med negativ energi, bort. Jag har inte orken längre för att sitta och försöka övertyga någon om att jag är fin, snäll eller bra. Jag har inte orken till att försöka använda din negativa kommentar till min fördel för att det ska gynna mig mer. Jag orkar inte, bara bort, bort. Mm. Jag la upp ett klipp häromdagen på min Instagram och min Facebook där kungen dansar på Polarpriset. Skitroligt. Och jag la till Sean första banan. Och jag ser hur många roliga, positiva kommentarer det finns om kungen. Mm. Och så ser jag de här negativa, bittra, liksom. Jag förstår om du gillar eller inte gillar någonting, men kom inte till min fucking social media med din negativa energi. Hej då, block. Mm. Så det är liksom, mitt hus, det är positiv energi som gäller. Prata gott om allt och alla. Kom inte och snacka skit om någon. Mm. Alla ska respekteras.
När grät du senast?
Oj, ja. På vad heter det, UNICEF-galan. Jag är lite bölig när det gäller barn. Jag blir ledsen.
Vad lägger du mest pengar på?
Wow. Hyran just nu, räntan just nu. Fy fan.
Fan vilket tråkigt svar.
Ja, jag vet.
Har du inget bättre?
Nej, jag har skärt ner på så äckligt mycket. Efter corona liksom och jobben när de ströps. Jag var tvungen att ändra min livsstil. Jag kan inte. Förut var det Hemköp, mat, Foodora och Uber Eats. Wow, vet du hur många tusen lappar det var i veckan? Jag menar, köpa 2-3 rätter om dagen. Mm. Det blir 500 spänn om dagen ungefär. Mm. Det slösade jag på som satan. Och efter det bara, vad håller du på med? Laga mat. Lidl, bäst.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både den offentliga bilden och dina privata kompisar. Så jag vill ha två svar här.
Vad människor tror om mig?
Nej, men om man frågar någon på gatan så här, vad tänker de om Sean Banan? Vad tror du först de tänker på då?
Alltså det beror på, det finns tre människor i Sverige. Det finns någon som älskar Sean Banan. De dör för Sean Banan. Han är rolig, han bjuder på sig själv. Han har ju kommit i svenska folkets hem liksom. En invandrarversion av Stefan och Christer. Och så finns det de som absolut inte har någon koll på Sean Banan. Eller de har lite koll, fast de har helt fel bild om mig och de hatar mig. Jag hatar Sean Banan. Han står för det här och det här och det här och det här. Och sen finns det de tredje som inte har någon koll alls, som har sin förutfattade mening. Där de har liksom, aha, det var han Mello, ah, nej, han är säkert si och så. Det jag kan säga att ingen av dem har rätt bild om mig. Nej. Det får du nu. Du får se hur jag är. Men de har ju den här den där bilden. Men vet du vad, det gör ingenting. Låt dem.
Men om man frågar dina privata kompisar då, någon som umgås med privat, vad tänker de om dig då? Första de tänker på, tror du?
Jag tror de tycker att jag är snäll. Jag hoppas det. För jag tycker om dem. Jag vill att de ska tycka att jag är snäll. Det är fina människor till mig.
Nu är vi framme vid poddens sista fråga. Och den lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
En gång till. Vad?
Det var det mycket. Hjärnkontoret där. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Vad kommer jag aldrig förstå mig på att andra människor
tycker om? Är det något som du liksom inte kan förstå alls? Någon trend eller något som du bara, vad är det här? Jag förstår ingenting.
Det är mycket. Men fan, låt dem, whatever floats their boat, så länge de inte skadar någon. Någonting jag inte förstår, det är, just det, ja, den här jävla trenden med TikTok, att man ska, om jag ska duetta någon, det måste ha en det måste relatera något till det klippet jag duettar. Till exempel om någon dansar till Sean den första banan låten, då kan ju jag duetta och det är min låt, grym. Men om du inte har någon som helst relation till det klippet, duetta inte och filma dig själv där du bara ler och skrattar. Jag fattar inte syftet med det. Fattar du?
Nej, nej, nej. Jag vet knappt vad TikTok är. Jag är för gammal för det.
Ah, okej. Okay,
jag vet vad det är, men jag har inte.
Har du sett sådana här klipp där någon ramlar och slår sig och så är det en duett. Någon har en bild, filmar sig själv samtidigt när de skrattar.
Reaktionsgrej.
Reaktion.
Ja, ja.
What?
Ja, nej, jag fattar. Ja,
what?
Ja. Men du, tack för att du kom förbi.
Tack för att jag fick komma, kompis. Ja, det var jättekul att snacka med dig.
Ja, det var jättefint. Och så ska jag försöka komma förbi i höst och kolla på din grej med flickorna.
Du är jättevälkommen. Ta med tjejerna. Vi ses backstage. De får blommor och grejer och godis.
Mm, mysigt. Mm. Och tack alla ni som lyssnar. Vi hörs igen nästa måndag. Puss från mig och Sean Banan.
Puss och kram från Sean Banan.
Hej då!